Hallo, jeg heter Sigrid Solbakk-Rave. Kanskje noen kjenner meg igjen som Sigrid fra Norge. Jeg også en norsk låtskriver og artist. Og nå jeg i Stockholm i leiligheten til Fredrik Strage. Og det veldig koselig. Og akkurat nå så ser jeg bare rundt meg på alle mulige fotografi og bøker og CD-er. Og ja, veldig vibe.
Velkommen hit, Sigrid.
Tusen takk.
Du den fjerde norska gjesten i denne podcasten.
Rått.
Ja, jeg har tidigare haft besök av Susanne Sund för. Och Satyr från black metalbandet Satyricon. Och sen Happy Tom, Thomas Seltzer som är basist i Turbo Negro. Han sa en sak apropå svenska och norska språket. Att det finns ett ord som alla i Norge tycker är roligt på svenska. Och samma ord tycker alla i Sverige är väldigt roligt på norska. Det är ordet, det är ett litet djur. Vad heter raccoon på norska?
Herregud, nu står det helt stille for meg. Raccoon, det er det vaskebjørn?
Exakt.
Hva heter det på svensk?
På svenska så heter det tvättbjörn.
Nej. Tvättbjörn.
Du tycker att det är roligt?
Ja, jag tycker det är otroligt svensk.
Jag tycker vaskebjörn är väldigt charmigt norskt.
Det hörs som en björn som kanske kan vaska.
Ja, precis. Men Thomas i Turbo Negro sa att han tyckte att tvättbjörn lät som en tvättfirma. Att det är någon som heter Björn, som Björn och Benny, Abba. Som de skulle starta en tvätt...
En
företag som tvättar bilar till exempel. Eller?
Mm. Yeah, true.
Du spelade på O2 Arena i London för några dagar sedan. Det var en julfest.
Ja.
Hur gick det?
Det gick väldigt bra. Det var otroligt gøy. Eller du, vet du hva? Det gick väldigt bra efter första prekorus på första låt. Det här var en klassisk pop situation. Jag står alltså i O2 Arena. Här är massa kända folk som ska spela. Justin Bieber ska på scenen senare ikväll. Det är Ed Sheeran spelar dagen efter. Coldplay skulle spela men trakk sig på grund av corona. Här är liksom bara skickligt tryck. Och jag står på scenen. Jag ska rätt till att gå på. Och det är en stor skärm föran mig. Och så plötsligt i intron till första låt Don't Feel Like Crying så rullar jag skärmen upp som den ska göra som planlagt där jag ska ha ett skickligt popstar moment där jag ska börja och synge när skärmen rullar upp så den börjar rulla lite och så bara stoppar motorn och så är det motorsvikt och är du hör det till och med i klippet att jag ropar till teknikerna we gotta start the song again och där bara ser dumt på mig och säger Jean the show must go on. Och då tänkte jag bara ja ja, då får det gå an.
Alltså du kom inte upp alltså.
Nej, det kom inte upp. Så ingen i publiken sen ingen kunde se mig.
Man kunde inte se dig.
Kunde inte se mig för jag står bak en gigantisk LED-skärm. Och så äntligen går skärmen upp och då börjar jag att synge på prekoruset. Och efter det gick det väldigt bra.
Wow. Jag läste i NMI att du tyckte att det var skönt att vara hemma under pandemin och jobba utan stress. Du beskrev det som en hideaway in a cabin type of writing. På svenska brukar vi säga att göra en plura. Det är ett uttryck. Efter plura är en rockstjärna i Sverige. Han är sångare i gruppen Eldkvarn. En gång så åkte han ut i skärgården, långt ut till en ö, och satt där alldeles ensam och skrev. Det är lite som att man ska jobba ostört.
Men det är en typ av rockgenre, en subgenre av rock i Sverige?
Nej, utan han heter Plura, det är hans namn.
Ah!
Det är en rockstjärna som gjorde så. Så efter det man sagt att man gör en Plura, det betyder att en artist åker ut i vildmarken till en stuga, sitter där i isolation och skapar.
Det är typ att göra en Bon Iver. Du vet Bon Iver.
Ja, exakt, de har gjort det också.
Han gjorde ju, han eller dig drog ju ut i skogen och skrev första plata. Den med, herregud, vad heter första plata? Han drog ut på hytte. Det blev slut, tror jag, med någon. Okay.
Men du har skrivit ditt andra album under pandemin då?
Ja, jag skrev ny musik i Köpenhamn för det mesta. För det var en sån resekorridor mellan Norge och Danmark en stund i pandemin. Så då drog jag dit och bodde på hotell. Och jag tror på ett punkt så var jag den enaste hotellgästen. Som var väldigt speciellt. Men det var en väldigt fin tid. Jag skrev plata samman med Caroline Eileen som är norsk och dansk producent som heter Sylvester Sivertsen, Sly, bättre känd som. Och det var otroligt trevligt.
Hur funkar det med... Du förstår danska?
Ja.
Utan problem.
Ofta
brukar det vara så att norska, norrmän och svenskar förstår varandra. Danskar förstår både norrmän och svenskar, men när man kommer till Köpenhamn så kan det vara lite svårt ibland att fatta språket.
Jag har blivit mycket bättre till att förstå dansk. Jag synes det är väldigt vanskligt, väldigt svårt. Så det har varit en god mix mellan att snacka engelsk i studio och dansk och norsk. Men jag tror alla vi tre, vi är så vant till att snacka engelsk på jobb att ofta när du är i den skriveprocessen så kan det vara dejligt att snacka på engelsk för att få kanske liksom konstnärlig distans till det en gör, att en känner sig mer som artist på engelska än på norsk. Och det gör det nog.
Det roligaste jag har sett någonsin om hur svårt det är med danska är faktiskt ett norsk tv-program som heter Ut i vår hage.
Ja.
Ett humorprogram. De gjorde en sketch om Köpenhamn där någon ska gå in i en cykelbutik och ingen förstår någonting. Och någon säger att de har börjat prata engelska för att danskarna förstår inte varandra heller.
Mm.
De säger our language has collapsed into meaningless guttural sounds. Det var hysteriskt roligt, men
den är väldigt bra. Jag växte upp med att se på Ut i vår hage med min stora syskon.
Du kommer från Ålesund, en fiskestad. Jag försökte läsa på lite om den och den är känd för sin vackra jugendarkitektur för att hela stan brann ner 1904.
Bra research.
Ja, vad hände då? Det var en jätteeldsvåda.
Ja, och faktiskt lite storytime runt det och att jag växte upp i ett gammalt vitt trähus på Nørve som det heter i Ålesund och vårt hus var ett av de också som inte brände ned så folk rymte över byfjället. Och sov i vårt hus. För vårt hus blev byggt i 1903.
Så det var helt nytt då?
Ja, det var helt nytt. Så folk sökte ly i vårt hus den natta det brant i Ålesund.
Oj. Mm. Hur startade elden? Vet man det?
Jag tror det startade ett fabrikanlägg. Hvis jag inte tar fel. Och så bara sprätter det sig. För grejen var att Ålesund är en väldigt liten by. Och på den tiden så var den känd för fisk. Speciellt klippfisk.
Klippfisk.
Klippfisk, men det var ganska internationellt fördi en sålde klippfisk till andra land. Alltså till jag tror jag samarbetade mycket med Portugal och sånt och Spanien. Så det var mycket industri, massa folk. Men det var en jätteliten by och alla husen var i trä. Så det var ju väldigt lätt antändligt. Så hela byen brant ned och då blev byen byggd igen upp igen efter branden i så kallad jugendstil som är massa mur som skulle vara mer brandsäkert, men det har ju fått väldigt flott arkitektur då.
Vad är klippfisk?
Klippfisk? Hä? Oh ja.
Jag måste googla klippfisk.
What? Så. Klippfisk är jag så du fick lite sån what is this ansikt. Klippfisk är behandla fisk. Jag tror det är sån fisk som bara ligger och koka.
Det är en speciell norsk fisk som är ett resultat av att torsk och annan vit fisk lever fritt i ett rent och klart arktiskt hav.
Ja.
Står det här.
Ja. Stämmer. Och så är
och det är gott.
Det är kämpegott och då lagar man bacalao. Du har spist bacalao? Nej.
Bacalao, nej.
Nej, okej. Okay. Bacalao är en... kanske det är bara en sunnmörs grej. Alltså sunnmöre är det det heter. Ja, bacalao är en slags fiskegryte. Och man kan ha den både röd och vit och väldigt gott. Man har en sån stark massa kryddor och urter och sånt och så är det alltså torsk då som är jag tror det badar i salt i många tre dagar eller något sånt. Jag borde ha haft mamman min och pappan min på podcast här för att förklara vad klippfisk är. Jag kände att jag hade inte en så god förklaring. Det var ju väldigt gøy att skulle välja låte till podcasten här med dig idag, Fredrik. Jag syns ju alltid det att lage playlist är det bästa jag gör. Jag tror visst du skulle sätta en lista då, så det att spela konsert är det gøyeste jobben min. Och så det att lage spilleliste som jag ofta blir spurt att göra i förbindelse med radio och sånt. Det är nummer två på listan. Eller ska göra det. Så jag tänkte denna gången hade jag lust att lage en spilleliste för min musikresa och vad som har varit viktiga hållpunkt i min uppväxt i Norge och vad som har format min låtskrivning och musik. Och jag har ju ofta snackat mycket om stora kända artister och detta här är ju alltså ett väldigt känt succérikt band, men jag tror inte jag snackat om det bandet här för intervju. Och vi kommer alltså till Mew. For Mew er et band som mine store søsken hørte masse på. Jeg har to store søsken. Jeg har en storebror Tellef og en store søster Johanne. Og Mew er jo da et band som har en sang som heter Special, som jeg husker jeg så musikkvideoen til og ble helt bergtatt, som det heter på norsk.
Bergtagen!
Har du ikke det på svensk?
Hårt tagen av musiken.
Ja.
Hårt som berg.
Det var så mystisk. Og stemmen til frontvokalisten bare satt seg rett i hodet mitt, og jeg fikk det ikke ut av hodet. Og jeg synes musikkvideoen som var i svart-hvit var liksom, den var litt skummel. Jeg var veldig ung da jeg så den for første gang, men den var bare så vakker også. Det var bare ikke veldig mytisk over hele greia, så den satt seg.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
De er svenske, sant? Eller danske?
Mew er danske. Lyssnar du något på hiphop när du var liten?
Nej, inte så mycket.
Man tänkte, det finns ju en hiphop-koppling.
till Mew? Ja,
nej, till dig.
Ja, till mig.
Ibland kan jag inte låta bli att tänka på hur, du vet, hur när folk är födda och vad som hände i andra delar av världen då. Du är ju född precis när Tupac Shakur låg och dog. Du föddes den 10 september 1996. Han blev skjuten i Las Vegas den 7 september 1996 och han avled den 13 september. Tänkte du kan vara en reinkarnation av Tupac fast du inte upptäckte. Det kanske tog lite tid för hans själ att förflyttas till Ålesund från Las Vegas. Jag vet inte.
Ja, sånt hade varit lite långt. Men ja, nej, vägen från Ålesund till Las Vegas kan vara kortare än man tror. Men ja, nej, jag tror hiphop, min uppvakning runt hiphop, det tror jag skedde kanske runt, jo, nu vet jag när det skedde. Det var då jag flyttade till Bergen. För jag är väldigt glad i hiphop. Jag sätter väldigt pris på det. Jag tror mina favoritrappare, så tror jag Kendrick Lamar överst, Mac Miller har jag hört mycket på. Men jag huskar då jag flyttade till Bergen, så blev jag en del av Bergen i Norge, alltså. Så blev jag en del av det musikmiljöet i Bergen. Jag var rätt ut av videregående, high school, gymnas, som ni säger kanske. Och då kom in i det miljöet och där var ju allt från Lars Vaular, Hester V75 som var en ganska ny hiphop-kollektiv, rätt och slett. En slags Bergens svar på Brockhampton. Så det var helt rå. Wow. Så det var ju mycket, ja, mycket festing och
du flyttade bra till, du flyttade till Bergen för att bli artist. Det var lite tanken, eller?
Egentligen flyttade jag till Bergen för att studera sammanliggande politik på universitetet i Bergen. Ah. Men för min mitt första gång i mitt liv så glömde jag en inlevering, en uppgave, så jag fick inte gå upp till examen. Så då droppade jag ut av universitetet, rätt och slett. Så jag flyttade egentligen för, jo, jag flyttade för musik. Jag tror jag var väldigt osäker på vad jag ville på den tiden. Mamma och pappan min var väldigt stöttande och de tänkte att jag var, kan man säga det på svensk, jag var väldigt skicklig. Väldigt sån flink pike stereotypisk. Ja, jag har varit väldigt glad i skolan, hade goda karaktärer, ingen ordensanmärkningar. Ja, var med i elevrådet.
Du var med i elevrådet?
Ja, jag var elevrådsledare.
Elevrådsordförande som säger, jaha. Och
vad
fick du bestämma över då?
Då fick jag bestämma. Jag prövde väldigt hårt att få, vad det var? Jag tror jag prövde att få en kaffeautomat i idrottshallen vår. Jag var, blev väldigt glad i kaffe på videregående. Nej, det var ju väldigt hyggligt. Vi drog ju på elevrådstur, på hyttetur och vi drack mycket kaffe och vi hade ett eget kontor. Och det var otroligt hyggligt.
Det låter som du var ganska duktig i skolan.
Ja, men jag var inte sån topp tre. Jag gick på videregående så gick jag på en internationell linje. Så vi hade utväxling bara en uke då, men till Finland och Nederland och alla i klassen min var väldigt flinke och nu är det fler i min klass från videregående som nu studerar fysik. Och astronomi och jag är läge och ingenjör och så är jag på en måte the lightweight. Jag har blivit popmusiker.
Men jag läste att du ställde in några tidiga konserter för att du hade mycket att göra i skolan.
Mm.
Din karriär började redan när du var ju 16.
Ja, det är sant. Jag skrev min första låt när jag var 16 för min storebror Tella för AB.
Som också är artist.
Som också är artist, ja. Ja, cool. Han skulle spela konsert i vår hemby, Ålesund. Han bodde allerede i Bergen. Så han kom hem och sa, Sigrid, du må gärna komma och synge med mig. Det har varit väldigt stas. Men du får inte lov till att synge ett Adele-cover igen. Nu är det nog. Nu må du finna på något annat. Så då tvang han mig rätt och slett till att skriva en låt. Och det var jag glad för jag hade... Jag trengte att få ett dytt. Och då fick jag det pushet till att skriva min första låt Sønn. Som han också sa, lägg den ut på Urørt. Petre Urørt i Norge. Så jag la den ut på deres nettside. Och så blev den spillelista på NRK Petre.
Och den var ju ganska söt och folkrockig.
Ja, ja.
Inte så dansant och poppig som det du har gjort senare. Nej, Sønn, alltså.
Mm, det var väldigt folkpop. Mm. Som är gøy, för jag tror jag har tagit en liten... Jag har kommit lite tillbaka till det nu, på den nya musiken, som man inte har fått höra ändå.
Din bror Tellaf gjorde en väldigt söt låt som heter Sister.
Ja!
Om hur mycket han tycker om sin lilla syster. Och det finns en väldigt gullig video där man får se klipp av er barndom, ni är ute och går i fjällen. Och du har på dig en vikingahjälm och säger att du heter Burre Burresson Vikingsson.
Jag tror det är systra min som säger det.
Det är din syster.
Det är min stora syster Johanne. Det är
stora syster som säger det. Okay.
Ja, ja, men ikonisk. Ja. Ja, det var otroligt gøy. Min barndom var väldigt väldigt fin. Jag för jag har varit heldig. Jag har haft två väldigt kreativa, morsomme stora syskon som tog med mig på allt. Vi hade vårt eget fantasifotbollslag. Vi lagde cirkus.
Ett fantasifotbollslag?
Ja, vi lagde fotbollslag med naboarna. Så vi barna i nabolaget lagde vårt eget fotbollslag och så spelade vi fotbollskamper på plena vår. Och så hade vi hade gjort vannkrig och cirkus och vi lagde teater med pappa sitt kamera som var liksom improteater i stua. Så otroligt gøy.
Vad gör din stora syster nu?
Min stora syster jobbar i musikbranschen i Madrid. Hon har bott i Madrid i Spanien i nästan 10 år. Så hon tog en mastergrad i business administration på IE University. Så ja.
Och din mamma är arkitekt och pappa ingenjör.
Ja, pappan min är ingenjörekonom och mamma är inte arkitekt, hon är samhällsplanläggare.
Jaha.
Men jobbar i ett arkitektkontor länge, men nu är hon planchef i Ålesund kommun.
Men var de väldigt musikaliska när ni växte upp? Eller råkade de bara få tre väldigt musikaliska barn?
Alltså det var, ja, det var ganska tillfälligt. Mamma och pappa är väldigt glad i musik. Mamma sina favoriter är kanske Joni Mitchell, Chet Baker. Och väldigt glad i allt som hon kan dansa till. Och pappan min är, vill jag säga, Norges topp 10 största Neil Young-fans. Om inte topp 5.
Jag lyssnade faktiskt på ett radioprogram när du och din pappa var med och pratade om Neil Young för att han skulle fylla 75, tror jag.
Neil Young, ja.
Neil Young fyllde 75. Inte, ja. Precis.
Nej, pappa är lite yngre.
Men vad betyder Neil Young?
Neil Young har ju följt oss genom hela uppväxten. Jag tror pappa fann Neil Young. Det var en kompis av han som hade sänt en vinyl fra USA til Oslo, der han vokste opp. Og han hørte den Neil Young-plata og var bare helt en bergtatt av Neil Young. Og fulgte pappa liksom gjennom hele studietida, og Neil Young var liksom ja, the main guy. Og alltid spilt hans låter på gitar. Og så i vår oppvekst så, ja, for mamma og pappa likte også veldig godt Neil Young, begge to. Så det gjorde jo at de også ja, klikket. Og de fikk jo oss tre barna. Og så var det alltid Neil Young på CD hjemme hos oss, og vi spilte det i bilen på vei til ski og sånne ting. Og så ble jeg 14 år og hadde gitarundervisning på skolen, sånn obligatorisk som alle andre. Hadde aldri tatt en gitar før. Og så var jeg sånn, oi, det var jo litt gøy. For jeg spilte piano, men jeg tror på den tiden var jeg litt lei av å spille piano. Så dro jeg hjem, og så fant jeg tilfeldigvis et Neil Young-hefte med sangtekster som pappa tilfeldigvis hadde lagt på sofaen. Who knows om det var planlagt. Men jeg fant i hvert fall det sangheftet. Og så begynte jeg å spille på en låt som heter Give Me Strength, som på den tiden var utgitt. Jeg tror ikke den kom ut på en special edition på, sammen med Hitchhiker, tror jeg var kommet på en sånn samleplat nå. Er du en Neil Young-fan?
Ja, jeg har lyssnat mycket på, ibland är det som är väldigt stora kända artister, att jag går direkt in på någon konstig skiva som folk inte har brytt sig så mycket om. Jag har lyssnat på hans elektroniska album från mitten av 80-talet som är helt galet. Det är en jättemärklig skiva.
Ja, det är
som han blev väldigt kritiserad för. Men jag tyckte den var vacker.
Ja, kult. Ja, men det är respekt. Men ja, jag fann i alla fall en utgitt låt som heter Give Me Strength. Och den lærte jeg med på gitar, og begynte å springe på den, og begynte å spille selvfølgelig Harvest Moon. Og så ble det til en sånn familiegreie, at vi begynte å spille spesielt Give Me Strength hele tiden, der jeg gikk på en harmoni som var litt mørkere. Søstra mi sang hovedstemmen. Søstra mi har en fantastisk vakker sangstemme. Og pappa tok den høye harmonien, og så slang broren min seg på. Mamma også av og til. Så ja, det var veldig koselig. Jeg tror det at jeg vokste opp med så mye Neil Young og My My Hey Hey var andre låter enn noensinne sang høyt. Det var vel i 7. klasse på barneskolen. Min første låt jeg ever gjorde et cover av var Smells Like Teen Spirit av Nirvana.
Ah.
Det var min første framførelse i 7. klasse. Så jeg har alltid hatt en fascinasjon for rock. Men ja, jeg var veldig glad i Neil Young. Og samtidig så på ungdomsskolen videregående så var jeg veldig opptatt av pop. Da var liksom Neil Young var liksom ikke helt min ting. Men så videregående kommer, jeg flyttet til Bergen, og så plutselig oppdaget jeg et band som heter War on Drugs, som alle nå vet jo selvfølgelig hvem er. Og det ga meg den der Neil Young feelingen, bare at det var litt mer moderne, kanskje litt mer tilpasset med. Så det traff meg, jeg likte det supergodt, og jeg satte en gang spillet live, og det var utrolig kult. Så her er Under the Pressure, som er min favoritt billåt.
Det är perfekt att åka bilmusik, verkligen.
Ja, sant.
Du slog igenom för snart 5 år sedan med låten Don't Kill My Vibe, som var en pampig halvballad, och den verkar handla om att bli förminskad av någon. You speak to me like I'm a child, sjöng du där. Vad fick du att skriva texten?
Det är ju det är historia jag fortalt. Det blev så rart. Jag har fortalt det många gånger. Det är alltså jag var i en skrivesession. Och skrivesession är ju sån skriva de allra flesta låtarna mina och du möter folk för första gången och en vet ju aldrig vad en ska förvänta. Och en hoppas ju bara det blir hyggligt. Och i 90% av tillfällena så är det alltid hyggligt och folk stort sett är välmenande och trevliga. Men jag var i den session här och det var två äldre manliga producenter. Och jag var 19 år gammal och usikker. Jag var jag hade en enorm tro på mig själv, men jag syntes det var och det syns jag framdeles. Jag kan vara lite konfliktsky. Syns det var väldigt vanskligt att veta hur jag skulle tackla det som skedde. Och det som skedde var inte något värre än att jag fick höra att jag prövde att ta upp Adele som referens för vad jag likte att höra på, vad låt jag ville laga, men det var bara inte kul då, det var som du kanske kom och säga si att Adele ska vara referensen din eller att mina melodier var bara sån, nej, det var inte något bra. Det var generellt bara en dålig vibe rätt och slett. Mm. Och jag syns det var så frustrerande och det var så obehagligt och det är ju på oj. Jag ska inte säga vad det var. Men jag ringte i hvert fall min mor och var bara så, mamma, vad ska jag göra?
Du ringde mamma?
Jag ringte mamma.
Ja, det är fint att ändå.
Ja, sant. Jag ringer alltid mamma jag när också. Det står på.
Gör det? Om det verkligen är om det verkligen är kris så är faktiskt mamma den första jag ringer om det är.
Ja, men sant. Ja. Det är nog med ja. Mamma, det är så intressant med mamman med nu för hon turnerar ju inte med mig, men uansett liksom om livet mitt är liksom musik och artist och hon är ju självklart väldigt involverad, men hon känner mig på en måte som absolut ingen annan i världen gör, tror jag. Och det är väldigt speciellt, så då blir det så när du ringer mamma i en krissituation, så jag går ut av studio och har sagt till dessa männa bara så jag ska bara ut och spisa lunch. Och det var bara så, ja, jag går och spis du, där vill inte vara med en gång. Det var bara så gå och fixa det själv. Så jag var okej. Gick ut, ringer mamma. Mamma, vad ska jag göra? Och så sa hon, du, jag skönar det är cheapt, men nu tänker jag att du bara går tillbaka och så bara inte tänk på dig. Det är tajte. Och så bara går du in och så gör du färdigt. Du är så proff. Och så kanske du får något ut av det här en annan gång. Who knows. Och det sa hon faktiskt orätt. Så jag går tillbaka, vi skriver en låt som självklart aldrig kom ut. Den var ju helt ok, middelmåde. Så drar jag från session och tänker, ja, ja, så blir det. Spol fram ett par månader så möter jag för första gång också en producent som heter och låtskrivare som heter Martin Sjöli i Oslo. Världens finaste fyr. Och vi möter sig i studio, vi börjar att snacka, vi dricker kaffe, vi har det hyggligt och Martin spör, hur går det med det? Hur har du det? Och jag bara, jo nej det går bra och så börjar han spöra ja, liksom har du varit i studio, kan du jobba med och så jag, jo nej det var ju faktiskt en session för jag hade glömt av den sessionen här, jag lade fram mig så jag, den var faktiskt ganska cheap och så sa han nej här sa det där tinga till det går ju inte an det är inte grejt och jag bara sån åh ja nej det är ju faktiskt inte grejt nej det har du helt rätt i och blev påmint om att jag vet vad det är not cool. Så då sa han, men detta syns vi ska skriva om. Och så började vi att snacka om det mer och mer och mer. Och så till slut säger Martin, men vad ville du, vad var det du följt i ögonblicket? Och vi har liksom blivit sån heated, sån, vad följt du? Och jag bara, vad följt du? Don't kill my vibe! Han bara, yes! Och så skrev vi refrängen utifrån det, och så gick det bara superfort. Det var bara en av de dagarna där allt bara var bara hyks på hyks på hyks. Jag hade ju åpenbart massa känslor runt det här. Jag följde med alltså underestimated. Jag följde mig liten. Jag följde mig tråkka på. Jag följde mig lite välkommen och bara sån irriterad, bara sån dock annars kan jag gå glipp av. Och det var så sjukt
deilig. De som dödade din vibe, vet de om att låten handlar om dem?
Ja, det vet jag inte.
De har inte hört av sig och sagt att vi skulle egentligen vilja ha cred för låten, för det var ju vi som gjorde dig irriterad som fick dig att skriva den.
Det får jag aldrig. Nej. Nej. Det får jag inte glädjen av. It was the best of times, the worst of crimes. I struck a match and blew your mind, but I didn't mean it. And you didn't see it. black, the lies were white. Det är kul, nu har vi snackat lite om Don't Kill My Vibe. Och jag tror jag alltid kanske haft ett liksom behov för att motbevisa folk. Bevisa folk att jag får till ting, att jag kan det. Jag var väldigt generad som barn. Jag var livrädd för att stå på scenen. Och jag tror föräldrarna mina var lite bekymrade för mig på ett tidspunkt. Bara sån, sån jättebekymrade, men mer jag var väldigt still och rolig. Jag likte väldigt gott att sitta alene med pianoet och ja, det sista folk tänkte sig var att jag skulle bli popartist. Men har ju hört massa på en artist, Taylor Swift, i uppväxt. Och det är något med den fanden i våldskheten med Taylor Swift sina låttexter som verkligen appellerat till mig och fått mig till att føle mig som en superkvinna varje gång jag hör på Taylor Swift. Och kanske det har reflekterat sig lite i Don't Kill My Vibe, av att Taylor Swift har varit så viktig för min låtskrivning. Och en av mina favoritlåtar av Tay Tay är ju Getaway Car.
Jag såg att något av dina fans hade tatuerat DKMV, alltså Don't Kill My Vibe, på insidan av läppen.
Wow. Ja, det är så sick punk. Jag blev väldigt stolt då jag såg det. Det tror jag kanske är något av det största som har skett. Jag hoppas framdeles vedkommande är förnöjd med den tatueringen.
Men du har inte tatuerat Harvest Moon över hela ryggen eller någonting?
Nej. Nej. Jag har faktiskt ingen tatuering. Jag vet inte, kanske har du tatuering?
Ja, jag har.
Visst är det lov att spör?
Jag har en.
Okay.
Som jag gjorde. Uh-huh. Men inte fler. Nu är det ovanligt då inte ha tatueringar.
Sant. Samma som, ja. Mm.
Jag läste att Stockholm är, om man bortser från några ursprungsbefolkningar i Sydostasien ute på avlägsna öar, så är stockholmare det mest tatuerade folkslaget på planeten.
Det mest tatuerade?
Ja, det mest tatuerade. Det är flest tatueringar i Stockholm. Men det finns några stammar, du vet, ute i Stilla havet där du har ursprungsbefolkning som lever som har tatueringar som en del av sin kultur. Men i övrigt, stockholmare är etta. Det finns en tatueringssalong i varenda liten svensk stad numera.
Det visste jag faktiskt inte. Ja, det är kanske inte, jag följer i Norge så lite tatuering och ingen röking.
Du nämnde i The Guardian att du älskar stora refränger. Big choruses, dramatic choruses, sa du. Hur vet du att en refräng är tillräckligt stor? Känner du det? Får du gåshud? Eller hur vet du att du har nått dit du vill?
Det må jo prøve å være så ydmyk i hvert fall, at man kan jo ta feil. Man kan jo tenke, ah fy faen, nå skrev jeg det beste refrenget, og så våkner du dagen etter og er sånn, ah, det var greit. Men jeg tror jeg har en ganske god magefølelse. Det er et par checkpoints. Hvis jeg går for eksempel og henter meg en kopp kaffe, og jeg kommer tilbake, og jeg fremdeles husker hukket, jeg husker refrenget, da er jeg sånn, det er bra. Det er et bra tegn, fordi jeg hører så mye musikk at hvis du klarer å huske det opp i alt det andre, så er det et godt tegn. Det er jo også den følelsen og det blikket man utveksler i studio, når man har en sånn, det er jo mye sånn, man kaster ball til hverandre, mye sånn banter frem og tilbake, og liksom, ja, men kom ned med den igjen, hvis du gjør sånn, går veldig fort, jeg er veldig sånn aktiv i studio, jeg liker å gå mye. Och vara och dansa.
Du dansar i studion?
Ja, det gör det. Ja, en liten wiggle. Men när du då ser varandra i ögonen när någon har sagt något som är skickligt bra. Jag tror det blicket kan tyda på om detta här var verkligen bra. Det är ju så subjektivt, men jag tror jag stolar väldigt på magkänslan.
Jag blir ofta väldigt glad när jag ser dig dansa i videor. Har du någonsin jobbat med en koreograf eller kommer det bara helt spontant dina rörelser?
Jag har prövat att jobba med koreograf, men det blir bara alltid till att jag legge vekk koreografien og gjøre min egen ting i stedet for. Så det har vært flere ganger vi har hatt koreografer på set som vi ikke har fått gjort så mye. Men jeg danset i 10 år.
Ok, så du er utbildet dansere?
Ja, men ikke noe profesjonelt eller god, altså. I min barndom så jeg danset hiphop, klassisk, moderne og jazz. Jeg danset i cirka 10 år. Jeg spilte piano i mange, mange år. Jeg hadde sangtimer, og jeg gikk på det lokale teateret. Jeg spilte i mange oppsetninger, men jeg var aldri stjerna i noen av feltene, hvis du skjønner. Jeg var aldri, det tror jeg også mine lærere hadde sagt nå, at ingen hadde tippet at jeg skulle ende opp med å jobbe fulltid som artist. Jeg var bare liksom, I don't know, jeg bare synes det var gøy. Det var en veldig gøy aktivitet etter skolen, som alt var veldig, det var lystbetont, og det tror jeg trengte, for jeg tror jeg naturlig har en, jeg tror jeg ser på veldig mye som jobb. Lika orden på ting, og når jeg går i studio, når jeg går på musikkvideo shoot, og når jeg går på scenen, så er jeg veldig sånn, da er jeg på jobb.
Hva fikk du spille for teater?
Der jeg spilte Putti Plutti Pott. Har du ikke det her?
Putti Plutti Pott.
Det er en sånn juleoppsetning.
Jaha,
ja, det, ja,
som et julespel med englar och Jesus barnet.
Nej, inte englar, det är en historia kanske. Ja, det är väl norsk. Det är en nisse som stjäler skägget till faren som är julenissen och reiser till människorna. Och där möter nissen en familj och så är det då resan tillbaka till julaften så att julenissen får skägget sitt. Og det er masse synging, og det er utrolig gøy. Det var mye av min oppvekst. Og der fikk jeg mye av min selvsikkerhet.
Scenevane,
ja. Men det var rått, og jeg spilte juletre et år også. Så jeg holdt et juletre.
Du holdt man bare i et tre, du?
Jeg holdt treet, og så gikk jeg rundt med juletreet. Så da sto jeg bak en sånn, ja, slags plakat av tre.
Har du råkat ut for noen katastrofer på scenen når du har opptrett?
Oj.
Förutom maskinen på Wembley som inte fungerade.
Ja, men typ maskin på Wembley, en av de första, nu gör jag sån hermetegn, katastrofer vi har haft på scenen. Det har varit, ja, vi har spilt en gång Way Out West här i Stockholm klockan 2 om natten. Way past my bedtime. Och då ska vi till att gå upp och så stackars ljudteknikern vår, han är superflink, så han är otroligt flink. Han var bara lite oheldig, hade glömt att mute klicket. Så hela konserten och publikum hörte 1 2 3 4 klick 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 i intron var. Så det var sån ah fuck. Men nej, har till god att falla av scen.
Och du har inte stage divat och slagit dig någon gång?
Nej, jag törr inte stage dive. Jag tror det har, där tror det är introverten i mig kommer fram. Att jag känner mig väldigt trygg på scenen. Att jag tror det att stage dive kan bli lite lite intensivt. Kanske en dag. Och nu ska vi höra en av mina favoritlåtar från norsk musikscene. Oh, det här är Since Last Wednesday av High as a Kite. He would never do graffiti or vandalize that house, no. And he would never be caught spray painting on that person's wall, no.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den låta här är så euforisk och har varit en stor del av min indie-pop-uppvakning, om man ska kalla det det. Sammen med Lykke Li var väldigt viktig för mig runt den tiden här. Och det formade som ja, person och det du hör på musik. Det här var soundtracket till, ska vi se, jag gick i andra klasse på videregående, tror jag. Mina föräldrar, mamma och pappa, de skulle till India på ferie. De drog till India i 2 veckor på en sån liksom superspännande tur. Och mina syskon bodde i utlandet. De gick på skola i utlandet. Så då var jag hemma alene i huset sammen med min bästa väninna Cornelia. Och så jag spurt alltså hur vill du övernatta hos oss hemma alene i alltså på videregående. Så vi bodde sammen i 2 veckor och det var otroligt koselig. Och en kan ju självklart säga för sig att hade du inte sån crazy home alone parties. Vi var allt för snilla till det. Vi hade inga fester, ingenting. Vi drog på skolan varje dag. Men det som
du var,
elevrådsordförande
och allting.
Sant, jag var busy. I was a busy girl. Så ja, vi har säkert massa inlevering och sånt. Men inte nu måste du stoppa mig hvis jag snackar för fort. Nu börjar jag jag prövar så gott jag kan att snacka sakta. Men jag huskar att Since Last Wednesday av High as a Kite var soundtracket på vår frihet. Dessa 2 veckorna av att vara hemma alene och vi kunde bestämma vad vi skulle laga till middag. Vi bestämde liksom när vi skulle lägga oss, när vi kunde stå upp, vad vi skulle göra i helgerna. Och jag bara, vi kände oss så vuxen och vi bodde i ett hus alene och det var bara helt rått. Och vi hade det så gøy. Och ja, nej, det var bara, det var soundtracket till de veckorna. Det var skikkelig fint minne.
Du har fått väldigt stor publik i England framförallt.
Ja.
Och det var en artikel i The Independent när de pratade, som de ofta gör i England, om att artister från Skandinavien påverkas mycket av naturen och vädret. Men du sa i alla fall att naturen i Norge kan vara inspirerande. Att it puts you in the mood when it's pouring down outside. The wind is howling through the trees. And you have these mountains rising up to the sky from the deep fjords. Det är intressant att samma landskap som inspirerar dig till att göra liksom dansant pop också inspirerar brutal black metal. De pratar ju också om naturen hela tiden. Man går ut i skogen och
jag tror absolut där är en slags parallell där. Och jag tror det är ju det en kan höra i norsk indiepop. Alltså vad är indiepop i 2021 när alla indie labels är köpta på major labels anyways, men
ja, men det är ett
den
sound,
traditionella soundet. Mm. Alltså High as a Kite, Emilie Nicolas, Susanne Sundfør, Anne Brun. Det är ju inte death metal, men det är något lite röft över det. Det är något som är i touch med naturen runt det. Och jag känner att jag blir lite cringe och flau när jag snackar om the howling wind in the fjord. Så är det. Men det är alltså gott bild på det som är helt ärligt. Jag har bara skrivit om natur sikkert en gang, i, eller 2 gånger i Dynamite og Home to You, men det påvirker veldig de store følelsene. Du blir jo påvirket av vær og vind, og en blir jo påvirket av at det er fucking smørt.
Smørt?
Mørkt.
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 Ja, mørkt, ja, det er supermørkt.
4 måneder i år, liksom. Ja, du blir jo, ja, blir jo litt ledsen.
På tal om berg och natur, jag tittade på några videor med din pojkvän Nikolaj Schirmer som är extrem skidåkare.
Yeah.
Jag blev helt paff. Herregud, han åker ut för stup.
Mm. Yeah.
Det är så, han behöver ju fallskärm egentligen. När han, men åker du skidor på det sättet?
Jag går också på ski, men när jag och Nikolaj går på ski samman så är det lite roligare. Alltså, lite mer calm.
Han bröt precis käkbenet, armen och hälsenan i en krasch.
Ja.
Men du hänger med och åker?
Ja, inte när det är så extremt som det där. Jag är fryktligt stolt över Nikolaj. Han är otroligt flink till det han gör. Och gör det väldigt fint. Men det är ju väldigt skummelt, självklart. Att kärresten din håller på sånt som det där. Men hade någon sagt till mig att jag inte fick lov att turnera för jag körde runt i turnébussar hela tiden, så hade jag sagt, ha det bra. Så man måste ju få lov att driva med det man älskar. Men ja. Sitta och kryssa fingrarna då, på att det går bra. Och det gör ju som regel det. Och det går fint man i recovery. Idag ska han ta av den kasten, eller den kallar läggbeskytter.
Ja.
Så det går framöver.
Live brukar du sjunga en låt som heter Savage in Our Blood, som inte är utgiven än.
Ja!
Men texten där känns lite lätt politisk. Du sjunger något om burned ideas, they're floating again. Jag tolkade det som en kommentar till hur nyfascismen börjar poppa upp runt om i Europa, men jag kanske övertolkade den här texten.
Intressant tolkning. Jag tror jag var, hur gammal var jag där? 20 år. 20 år är sint på världen. Jag huskar mitt favoritfag på videregående var politik och människorättigheter. Min stora dröm i livet var ju att bli jurist och jobba kanske i EU eller jobba med människorättigheter eller i kulturdepartementet i Oslo i Norge. Det var mina stora drömmar. Men jag har Savage in Our Blood är en kommentar på hur kall och hård världen är. Och kanske kapitalism är inte lösningen.
Kommer den vara med på ditt andra album som släpps nu?
Ja, det. Nej, det gör den inte. Men jag blir liksom aldrig färdig med Savage in Our Blood. Den har liksom inte... Den har inte passat in helt i det andra ändå, men jag prövar att finna en god plats till Savage in Our Blood, för jag syns det är en nylig låt. Jag är väldigt stolt över den. Jag syns den är väldigt fin. Och det är något väldigt ungdomligt över den. Jag tror, som person då, så är jag inte den som alltid ropar högest. Jag tänker massa. Jag är ganska introvert, så runt middagsbord hemma med familjen och vi diskuterar politik, så har jag som regel varit den som sitter i hörnet och tar till mig och kanske säger ett par kommentarer, men det dyrrar i hodet mitt. Och jag tror Savage in Our Blood var en av de gångerna det kanske bobblade lite över och jag bara måste säga något. Men ja, jag hoppas den får sig en plats. Den är en stor favorit i managementet mitt.
Vad handlar din senaste singel It Gets Dark om?
Ja, It Gets Dark, det är den första sången jag skrev till en ny platta med, andra platta. Och fram mot det så, hvis vi spolar tillbaka, så 2019 så turnerade jag hela världen runt. Jag var extremt busy, det var... tror vi hade upp emot 290-300 reiser i døgn. Det var helt extremt, och på slutten så var jag väldigt sliten. Och jag visste att jag måste skriva en ny platta på ett annat tidspunkt. Hade du lust det också? Men jag visste inte vad jag ville säga. Jag var bara liksom tom. Jag var tom för idéer och tom för ting att säga. Och det är sån ting med att vara artist som jag synes kan vara lite vanskligt att förhålla sig till av och till, är att där är ju, och det är inte sån och buhu stackars med, men där är ett press på allt du skulle ha något att säga. Du ska alltid ha något på hjärtat, något du har lust att förmedla. Och jag har ju det. Jag har mycket att förmedla, men det är alltid portioner. Så jag tog mig lite tid att finna ut vad var det jag hade lust att säga. Och så drog jag till LA i februari 2020. Nej, januari 2020. Och så skrev jag en låt samman med Emily Warren, som jag skrev hela första plattan med. Och en ny dansk producent som jag aldrig hade mött för, som heter Sylvester Sivertsen. Sly. Och vi hade det väldigt gøy den dagen. Det var väldigt vibey, väldigt LA. Och så begynte vi att snacka om att jag följde mig lite torn in between Norge-livet mitt och utlandet-livet mitt. Och det var många liksom paralleller mellan Sigrid privat, Sigrid artist, Sigrid i Norge, Sigrid i utlandet, og hvordan det kan være litt forvirrende, og hvor jeg egentlig følte meg hjemme, og jeg var bare litt, sånn, litt lost. Og da ble hovedbeskjeden til meg selv, for jeg liker å skrive reminder songs til meg selv, om at du må faktisk ha det litt kjipt, og føle det litt lost for å finne frem, for å ha det fint. Og det kan være en litt sånn trygghet i når man er litt neffor, litt lessen, at det betyr jo også bare at da kjenner en det ekstra godt når en er glad. Så det er det ikke et sak handler om.
2017 gjorde du en vacker Leonard Cohen-cover på soundtracket till filmen Justice League. Hans låt Everybody Knows. Hade du fått välja den själv eller bad om dig att sjunga den?
Nej, jag fick en e-mail om att synge den. Men jag är väldigt glad för att jag spurte mig om att synge akkurat Everybody Knows. Jag huskar...
Den spelas ju till förtexterna i filmen, så det är inte en sån här låt som spelas i slutet, utan det är den som sätter tonen för
filmen. Ja, det är helt rått. Ja, det var stort. Nu fick ju inte filmen så väldigt goda anmälningar, men
de tog tyvärr bort den i den nya versionen av Zack Snyder, tror jag.
Det var lite dumt, men det var otroligt stas. Det var stort att bli spurt om att göra det, och det är absolut värt på bucket list. Men jag huskar jag fick en mail, och Leonard Cohen blev introducerad till av en som heter Nils, som jag bodde samman med i Bergen i sån shared flat i kollektiv. Min bror som en han är en kompis.
Under din vilda period, de 3 månaderna.
Ja, det var perioden då jag var mycket festing, och jag bara flöt runt den perioden. Det var väldigt rart. Jag var färdig på videregående och hade varit så jävla flink hela livet mitt. Och det var liksom aldrig gitt mig själv rummet till att kanske drita mig ut. Och för all del festa liksom på videregående och sån också. Jag hörs ju väldigt kedlig ut, men jag tror bara jag trengte en liten utblåsning. Och så var det så märkligt att det var ingen som förväntade något av mig. Jag hade ingen lärare som följde mig upp när jag begynte på universitetet. Och det att gå från att ha en lärare som är sån kor inlevering av det till I don't care, möt upp examen. Det var bara sån skicklig chock, och jag var bara så oj, det är upp till mig själv. Vad jag vill göra? Huh, interesting. Let's go to the bar. Så då var det bara mycket festing, och jag huskar då i alla fall att Leonard Cohen blev spilt mycket hemma i kollektivet. Och det var otroligt. Det var en fantastisk tid i mitt liv, och jag skrev en musikspalte för något som heter Stoffmagasin där jag anbefalte musik. Så jag var en liten musikskribent.
Jag hade det också.
Mm, det var jättegøy. Jag likte det väldigt gott. Ja.
Fick du intervjua artister då?
Nej, det gjorde jag inte. Jag syns det var lite tricky, för jag hade ju hållit ju förnöjligt på ish och vara artist och slapp musik, så jag var ju ville inte vara för connecta till det att vara musikjournalist kanske, så bara anbefalte musik jag likte. Och i den tiden här så bodde jag i ett kollektiv i Bergen, rätt efter videregående, i 2 år, samman med min storebror Tellef, hans käraste och nu kone och babymamma Anna, och flera vänner av oss, någon från Ålesund, någon från Bergen, andra från Oslo. Det var otroligt gøy. Vi hade massa stora husfester med liksom 250 styck in i lägenheten. Vi hade DJs, vi hade festival typ i vårt stora kollektiv. Det var helt fantastiskt. Anyways, jag bodde samman med brodern min, och brodern min har Tellef har varit och är väldigt viktig för mig med musik, och har introducerat mig till många coola band. Det var han som introducerade mig till Coldplay, introducerade mig till Nirvana. Systrarna med ska ha ära för Mew faktiskt. Men han introducerade mig också till ett annat band som heter Queens of the Stone Age, och det är låt Make It With You, som alltså jag har, vad ska jag säga, det är bara så jävla hot. Det var en sykt hot låt. Jag älskar den, och den bara får mig till att vilja gå på en svär scen och synge och dansa runt och bara vara på en festival. Så jag älskar den låten, sykt vibe. Mysteries of life that just ain't my thing. If I told you that I knew about the sun and the moon, I'd be on
första singeln från din kommande andra skiva heter Mirrors.
Mm.
Och handlar om att älska den man ser i spegeln.
Ja.
Det är så sorglig grej det där, att när du är ung och ser bra ut så hatar du din spegelbild. Och sen när du blir gammal så tänker man att, men gud, hur kunde jag vara missnöjd då? Jag såg ju bra ut. Det är först sen som det riktiga förfallet kommer. Man ska ju bara vara tacksam när man är i tonåren, men ingen är det.
Ja, men det...
Youth is wasted on the young, som man säger.
Helt enig, det är väldigt sant. Mirror blev ju skrevet, enten var det dagen för eller dagen efter vi skrev Ikke et Stark. De to blev skrevet i tospann. Som är väldigt gøy med samma folka i LA. Och det var i lys av ett kärleksbrudd. Och runt brudd så kan ju man bli osäker på sig själv. Och bara generellt lite sån här...
Just det tog slut med... Ja,
en kärleksbrudd. Så väldigt fin. Ja, så det blev skrevet i lys av det. Men det... är ju en låt som handlar också om, det är en blandning mellan personlig och jobb då, för det synes ju det kan vara också tricky att manövrera jobben min och vara trygg på min egen alltså personlighet och hur man tacklar ting som sker på jobb, hur man upplever sig i förhållande till andra människor, alltså det sociala liksom, och vara en grej person och styra det då. Så det var också en sång till att acceptera vem man är. Kanske var så liksom, ja, för mig typ acceptera introvert i mig, att det är grejt. Jag måste inte alltid vara på. Så det kan bety mange ting. Og jeg vet jo at folk har også trykt den til brystet, fordi den kan også henvende seg til folk som er, eller for all del, alle kjenner jo på det å være usikker på kropp av og til. Ja, så er det en allrounder. Jeg er veldig glad i den låta. Jeg har blitt bare mer og mer glad i den. Jeg liker den veldig godt å spille den live. Den bare oser positivitet ut av noe som egentlig er ganske dritt. Og det er jo min favorittting å skrive om.
Att skapa något positivt av något väldigt.
Ja, det är ganska för är det inre med glädje. Det är lite kalkulerat, men det är rätt och slett. Hvis jag ska turnera musiken min i många år, något som jag har stora planer om att göra. Och jag vet jag ska synge Mirror ett par år framöver. Och då kan ju den lika så gott ha lite gott humör. Jeg synes, jeg elsker trist musik. Det er virkelig noe jeg hører masse på, men jeg synes det er tungt å stå på scenen og synge trist musik hver kveld. Og da synes jeg det er mye kjekkere å synge låter som Don't Kill My Vibe, eller Don't Feel Like Crying, eller Mirror. Jeg bare blir så godt humør, og det er så deilig, og det er en så viktig del av min hverdag. Det er en sånn utløsning av energi og adrenalin og stress. Det är det är bara så sjukt deilig. Det ger mig så mycket glädje. Mm.
Blir du igenkänd på stan om du går runt i London till exempel eller?
Ja. Kan bli känd igen ganska mycket i London, men det är liksom 50-50. Det är väldigt grejt då. Jag tror jag osar kanske inte artist när jag går ut på gatan med liksom Gore-Tex och en lue trakt nedover och jag sån kall.
Hur är det i Ålesund då? Då kommer folk fram.
Ja, herregud, men då känner ju alla mig fördi att åh, är du dotter av Natte Solbak? Men i Oslo så blir det känt igen mycket. Men jag tror i Norge och i Skandinavia kanske så har en upplevelse av att när du är utanför kampanjmodus så är folk väldigt chill. Då är ingen som kommer bort. Jag gick ju runt i 2 år under liksom den stora delen av pandemin och ingen kände mig igen. Jag kunde gå helt fritt på gatan, no stress. Men därför jag hade ingen musik ute. Men när Mirror började sluppa så var det bara som att trycka på en knapp och det var sån där bara kände igen överallt. Så jag tror man kan välja lite. Och det syns är deilig.
Annars har jag märkt att i Europa är folk ofta lite mer lugna när de ser stora kända artister. Medan i USA så kan folk verkligen helt tappa det. Jag har aldrig fattat det där. Framförallt i Los Angeles. Jag var där en gång med ett svenskt band som heter Backyard Babies.
Mm.
Vi satt på The Rainbow. Mm. Och då var det någon servitör som... Och det är ju artister där hela tiden. Och servitören hörde talas om att de var ett svenskt band. Och han bara, you're in a band. That's amazing.
Wow.
You have a rock group. That's... awesome. You're in a band. Och det kan i och för sig vara så att det bara var amerikansk trevlighet.
Mm.
Att amerikaner bara är väldigt artiga. Men jag tycker mig märka att de blir mer upphetsade över kändisar i USA än i något annat land.
Ja, ja, ja.
Och de har ändå så många och de borde ju vara vana vid dem.
Ja, jag tror i Norge och Skandinavien är det lite mer, okej, du är artist. Studerar du också på SI eller?
Känner just det, man vill kolla bra om de kan försörja sig.
Ja, det är mer sån. Sån, du ska inte börja studera kanske.
Ja, du har en billboard i detta. Finns det några pengar i där egentligen?
Ja, typ.
Din mage kurrar.
Ja, det går
jag ska
bra.
Låta dig gå iväg och äta alldeles strax.
Nej, det går bra. Jag har spist frukost.
Har du själv blivit starstruck när du har sett någon?
Ja, 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 ja. Senast igår jag såg Robin på en kafé.
Robin, jaha.
Robin. Jag blev superstarstruck på en kafé här i Sverige. Då var jag bara så, wow. Så det var ganska kul.
Pratar du med henne?
Jag sa hej. Och så löp jag ut.
Du sa hej och så sprang ut.
Jag var typ, hej, jag är en big fan. Bye.
Visste hon vem du var?
Nej, det tror jag. Men nej, det var kul. Jo, jag har ju blivit starstruck andra gånger också. Jag blev fryktligt starstruck då jag mötte Jonas Brothers.
Ah, Jonas Brothers.
Och jag visste inte att jag var så stor Jonas Brothers-fan före jag mötte dig. Och jag såg konsert och jag var sån, wow, jag kan ju alla sångarna. Men det tror jag var prime time, född i 1996. Ups, herregud, många av mig ville inte stoppa. Född i 1996, så då Jonas Brothers var verkligen på den Disney Channel-bölgen, så var jag fan.
Mm. De var ju väldigt fromma också. De skulle inte ha sex för äktenskapet. Hade de inte purity rings?
Ja, det är sant.
Ringar som visar att de inte...
Ja, ja. Jag tror jag var sån 9-10 år, så jag vet inte om jag är catcha.
Ja. Sen kom det ju ett väldigt bra band som heter just Purity Ring, som döpte sig själva efter deras alltså kanadensiska elektroduon Purity Ring, som jag älskar.
Det är ju omöjligt att ha en prat om min musikalske uppväxt och vem jag är som artist utan att nämna Coldplay. Coldplay är nog mitt favoritband. Jag har många favoritband, men Coldplay vill nog alltid ha första platsen för det var det första bandet jag uppdagade som verkligen satt en stök i mig. Vi var på familjeferie i södra Europa. Och jag satt på en tågstation med familjen. Jag var 9 år och jag hade en Discman. Och jag tror ofta kids runt 9 år, 10 år så blir man liksom, föräldrar är tight. Jag vill vara kul tenåring. Man har lyst att vara liksom mystisk tenåring på ferie. Så där tog jag med min Discman min, satt mig upp i en slags installation eller annat. Jag bara har det så, jag bara så vivid minne av en slags skulptur eller en struktur i den här tågstationen, jag tror det var i Paris. Och så satte jag på Clocks och min värld exploderade. En av de mest ikoniska akkordräckorna och pianohuxa synes jag. Och jag hade inte peiling på vad jag sang om. Jag fick med mig att låta hört. Alltså var Clocks, men jag förstod ju inte så mycket engelsk, men det var inte viktigt. Det var melodien, det var produktionen, det var euforien. Det var det att jag kände mig, jag var bara helt i min egen värld och jag tror jag alltid prövar att chase den känslan varje gång jag skriver musik. Det här är Clocks.
Hey,
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, man blir ju bergtagen.
Ja, man blir det.
Som du sa.
Jag tror det är nog att när produktion och bandet kommer in så var liksom inte helt elektroniskt. Det var band, men det föltes likväl inte som om du vad ska jag säga, bara i hermetegn hörte bandet, du hörte jag bara så för mig en gigantisk festival, eller vet inte om jag visste vad en festival var på det tidspunktet, men jag tror bara jag så för mig något stort, och jag tror jag så för mig en ambition, jag så för mig den känslan vill jag också ha, och det satte nog ett frö i hjärnan med på att det, musik är ganska kult.
På tal om festivaler så kommer du tillbaka till Lollapalooza i Stockholm i sommar.
Ja, det blir helt rått.
Har du gått på många festivaler?
Nej.
I din uppväxt? Har du åkt på festivalen?
Det är en ganska pissa med.
Inte som besökare alltså?
Nej, alltså jag växte upp i Ålesund. Men faktiskt ett av mina bästa festivalminne är om alltså, den briljante Avicii. Jag huskar var på Jugendfest som det heter. Det är en festival i min hemby Ålesund. Och var första vidaregående. Och det var jag var skicklig dritings. väldigt 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 full. Men jag hade en
Hade du druckit för någonting?
Jag gör allt. Jag tror jag druckit någon sprit i någon buske.
Sprit i en buske.
ja. Vi fick inte gå in på jag borde inte säga, men ja, vi fick inte komma in på festivalområdet självklart med sprit vi drack utanför. Vi var på denna Avicii-konserten
och från elevrådsordförande till bad girl.
Ja, ja, sant. Hannah Montana. man har sett då Avicii och den festivalfölelsen sånt. Jag kände att jag var inte i min hemby längre. Nu var jag på en konsert till en internationell stjärna som Levels. Jag huskar Levels var ja, det var så jag tror det var favoritlåten min det året. Och det var bara en helt vild upplevelse. Så det är nog något det jag huskar. Och så har jag aldrig varit en som har dratt på Roskilde och sånt för exempel. Och många av festivalupplevelsen mina har ju varit för första gången när vi faktiskt har stått på scenen och du går på scenen, du går tillbaka till en fin catering och är backstage liksom.
Du har inte legat i lera någonstans? Utan.
Nej, sånt, men jag känner att jag borde gjort det. Jag tror det är en bra upplevelse att ha, men nu är jag 25 år, jag känner mig allerede lite för gammal för det. Nu lagar magen min så mycket ljud, den kurrar sånt som man säger här i Sverige tydligvis. Så nu måste jag gå och få mig lite mat.
Jag hoppas att du får en fantastiskt god lunch, Sigrid. Tack så väldigt mycket för att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick komma.
En Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Sigrid, vem måste jag?